Och jag kan liksom se på henne i ett annat ljus.
Du är inte arg på henne?
Nej, jag kan inte vara arg, för det skulle förpesta för mycket, så att säga. Jag måste acceptera att det blev som det blev. Jag kunde inte göra någonting åt det då, när jag som 16-åring förbjöds att träffa henne. Det kunde jag inte. Det var den tiden var på det sättet.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
I Myanmar stiger dödssiffran efter gårdagens jordskalv. Över 1600 personer har bekräftats döda och över 3400 rapporteras vara skadade enligt militärjuntan i landet. Samtidigt pågår ett intensivt räddningsarbete bland raserade byggnader, broar och vägar. Jordbävningens centrum låg nära miljonstaden Mandalay där flygplatsen uppges vara skadad och har stängt enligt nyhetsbyrån AFP. El och internet ligger nere i stora delar av de drabbade områdena, vilket försvårar arbetet ytterligare. Och 19-årige Armin är gerillasoldat i de väpnade grupper som strider mot militärjuntan i Myanmar. Han berättar att han är stationerad i nordöstra delen av landet som inte drabbats lika hårt av jordbävningen.
My mom called me this afternoon and told me that our 5-story building has collapsed to the ground.
Igår ringde hans mamma från Mandalay och berättade att det femvåningshus de bor i har kollapsat.
4 people died from the impact.
4 personer dog.
One of them trying to save his paralyzed father ran upstairs.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken han eller släktingen överlevde.
My mom barely escaped from her dad and is crying on the street after witnessing just 3-4 people dying from her.
Armins mamma klarade sig men är skärrad efter att bevittnat 4 människors död.
I'm feeling so devastated.
Den humanitära situationen är kritisk. Många har förlorat sina hem och sina familjemedlemmar.
The rescue operations are ongoing, but the survivors, they need food, water and medical supplies.
Räddningsinsatser pågår, men resurserna är begränsade. Det är brist på mat, vatten och medicin.
Reporter Fabian Sigurd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reagerar på den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance tal om Grönland. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte har gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländerna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. I ett inlägg på plattformen X skriver Lars Løkke Rasmussen att man är öppen för kritik men att man inte uppskattar den ton som kritiken levererades med. Det här är inte hur man talar till en nära allierade och jag betraktar fortfarande Danmark och USA som nära allierade, skriver utrikesministern. Så vädret ikväll får stora delar av landet klart till halvklart väder, men i fjällen och längst i norr mer moln och även byar av regn och snö. Under natten i söder mulnande västerifrån följt av regn. Det var Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är lite mer än 16 och vid den här tiden från och med idag och 12 lördagar framöver kommer vi att kunna höra nytolkningar av Shakespeares klassiker. Och vi ska börja med Macbeth. Istället för i 1000-talets Skottland utspelar sig den här historien i vår tids högprofilerade greentech-värld.
Hey! Du vet när man tittar på ett sånt här rättegångsklipp. En amerikansk domstol. Och den åtalade har fått frågan om hur allting började. Och man ser att den tänker på den där handlingen, den där sekunden som startade hela kedjan.
Men gud.
Mac, vad gjorde du?
Jag vet inte.
Vi måste härifrån.
Om man ser hur den här personen tänker att om jag bara inte hade gjort det och det, då hade jag sluppit där. Den här skulden. För resten av livet.
Vi måste ju ringa honom. Vi måste berätta att han ligger där nere.
Nej. Spring.
Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Första delen.
Vad var det jag trodde jag skulle vinna? Jag som redan hade allt.
Kan du sänka?
Visste du det att om man dödar en bidrottning så dör hela bisamhället?
Mac.
Vadå? Måste du jobba ikväll igen?
Ja, vadå då? Ja, men vi har ju sagt att vi ska vänta lite, eller hur? Men vi kan prata om det igen när du har fått chefsjobbet. Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
Och just hon ville dela sitt liv med mig. Jag såg på henne och var bara så kär. Jag förstod varför hon hade fått sitt smeknamn på gymnasiet. Min lady. En PR-stjärna som alla ville ha. Och hon coachade mig. Och trodde på mig. Den enda som inte trodde på mig var jag själv. Jag satt där i soffan och såg ut över hela stan från några torn. Just i det här spektakulära nybygget tyckte lady att vi skulle bo. Så hon köpte en lägenhet när vi gifte oss. Man ska bo lika stort som man drömmer. Sa hon alltså. Inte jag.
God morgon.
Welcome to Viridis Nano. Which floor?
-2.
Varje dag gick jag från bostadsrätten i tornet till labbet i källaren på Viridis Nano, världens kanske mest hypade green tech företag.
We have world leading nanotechnology. We take climate action. Now.
Varenda dag i 7 år tänkte jag, är det idag? Jag ska ringa lady. Jag har något att berätta. Har det hänt något? Ja, jag har räddat planeten. Bara sådär.
Välkommen.
Banco.
Mac, det är totalt kaos här idag.
Ja, förlåt. Jag glömde att ställa bort min kaffekopp, säger jag.
Jag fattar inte vad det är som är så svårt med att hålla lite ordning på sin arbete.
God morgon på dig med.
Mig med? Är det någon mer här?
Nej, det tror jag.
Banco. Den enda som behärskade nanotekniken. Som hade konstruerat mikroskopiska robotar efter mina ritningar. Som skulle rena luften från koldioxid. Labbet, hoppet om att rädda klimatet, min vänskap. Det var Bankos hela liv.
Test 2, 3, 7.
Robotar aktiverade.
Kör.
Rinningsverktyg aktiverat.
Och så satt vi där igen och tittade på våra nanorobotar som nu bildade ett mörkt litet moln.
Reducerad koldioxidnivå 0,0 till 0,1. Deaktiverat.
Det som funkade på mitt papper funkade uppenbarligen inte i verkligheten.
Jag fattar inte varför lady tror att jag kan bli teknikchef.
Va? Har du sökt?
Ja, eller... Jo.
Vill du inte vara här i landet?
Jo, det är klart jag vill det. Jag vet inte, jag bara ville prova.
Jaha. Då vet jag.
Men Banco, vänta.
Mac,
Divisionschefen vill prata med dig. Det gäller din ansökan.
Ja, absolut. Ja.
Fick du jobbet?
De vill ha någon med ledarskapserfarenhet.
Det kan man väl skaffa sig. Maila och be om ett möte.
Nej, men de har bestämt sig.
Maila bara.
Kan inte du skriva?
Ska jag skriva till ditt jobb?
Ja.
Skärp dig nu. Du är ämnad för något större, jag vet det.
I början hade Lady charmats av den nördiga teknologen. Men den pojkaktiga charmen hade gjort sitt. Nu när vi hade bestämt att skaffa barn, då förväntades jag levla upp.
God morgon.
God morgon.
Men det är något med idéer. De finns aldrig där man tror. De kommer aldrig när du tänker på problemet. De kommer mitt i tandborstningen eller när du kollar på ett YouTube-klipp. Om bin.
Välkommen.
Banco, jag såg en dokumentär om bin. De kommunicerar med varandra via dans.
Dansande bin? Man, vad pratar du om?
Jo, men fattar du inte? Bin kommunicerar med varandra genom rörelsemönster. Och om vi gör likadant med robotarna så kommer koden för koldioxidrening skickas mellan varje enhet.
Banco tittade på mig som om jag hade tappat det och jag trodde väl egentligen inte på det själv. Min kod skulle få robotarna att dansa.
Varning.
Ska jag stänga av?
Nej, fortsätt.
Det här är utrustning för 50 miljoner om vi överbelastar.
Nej, nej, fortsätt säga. Vänta. Vänta. Bara lite till.
Reducerad koldioxidnivå. 5,4 till 10,5. Fortsatt reducering koldioxid.
Stämmer det här?
Siffrorna stämmer.
1,0 till 14,7.
Banco!
Betroligt.
Vi gjorde det!
Man inte ser.
Banco! Hur går Banco? Jag måste ju ringa cheferna. Jag måste ringa Lady. Ring Lady.
Så nu kunde jag, civilingenjör Macbeth, ringa hem till Lady och säga:
Älskling, vi gjorde det.
Jag har räddat planeten.
Vi gjorde det.
Vi firade på Café Opera.
Vet du vad den här flaskan kostar?
Nej.
2500 spänn.
Nej.
Skål.
Skål.
Vänta. Det är Lady.
Aha.
Nu har de lagt upp något på Aftonbladet.
Va?
Ja.
Hej.
Nu har vi med oss Vidis Nonos vd Henry Duncan, som har kallats för kungen av den gröna omställningen. Du har sagt att vi ska rädda världen med hjälp av de här små robotarna.
Det här är en game changer.
Yes.
När det kommer till att bekämpa den globala uppvärmningen. Att sänka koldioxid.
Enter the king Henry Duncan. Jag hade sett honom på bild men aldrig träffat honom. Visat på våning -2, han på 22an. Men nu pratade han om min upptäckt.
Okay.
Eller ja, min och Bankos då.
Okay. Alltså, vad stort det är.
Jo, absolut.
Va? Vadå?
Nej, men...
Jo, men se, vadå?
Nej, men Duncan har ju aldrig satt sin fot i labbet. Det var ju vi som gjorde det. Det var ju vi som kom på allt.
Okej, det jag ska berätta nu. Det är inte för att befria mig från ansvar, utan för att det var det här jag upplevde. Vi stannade till stängning och vid Strömbron. Det var dimma, ingen trafik. Vi var helt ensamma.
Är allting bra?
De bara stod där.
Är det någon filminspelning?
Mitt i den forsande strömmen.
Ser du dem? De går på vattnet.
Det funkar ju inte.
Tre kvinnor. Smala och slitna. Håret tovigt.
Sa hon Mac?
Var hälsad, Mark.
Va?
Var hälsad, Macbeth.
De pratar om dig.
Mark ska rädda världen.
Vadå?
Han ska ta bort dem som skövlar hav och land. Alla gifter som strömmar från människans hand.
Va?
Gör det rätta. Rädda oss från hetta. Ta Viridis Nano.
Ska Viridis Nano bli mitt?
Bara ditt.
Bara ditt.
Bara ditt.
Men hur?
Vägen ligger öppen. Så länge natt är natt och dag är dag.
Och jag då? Spår mig! Vad tog de vägen?
Va? En profetia. Och ja, vi var fulla. Men vi såg dem.
Svara, det ringt flera gånger.
Shit. Hur mycket är klockan?
Vi håller på att wrap upp ett möte här med Singapore, så vi får svara nu.
Ja, hallå, det är Mac.
Good morning, this is Douglas Duff, head of legal på Viridis Nano.
Hej, god morgon. Eller, jag vet vem du är.
Good. Henry Duncan och Stirrelsen vill träffa och talk today.
Okej, absolut.
Och vi ska gå till Henry Duncans gods, tacka för ett dygn och... We're leaving tonight.
Älskling!
Hur full var du igår egentligen?
Lady.
Dina jeans ligger liksom i köket.
Var... Lady, ha? Lady. Vi är bjudna till Henry Duncans gods.
Nej.
Jo.
Va?
Packa.
Jaha.
Skynda dig.
Vadå nu?
Yes!
Ja, okej.
Okay. Yes! Det är nu det händer.
Jag som inte ens hade körkort och för 10 år sedan lyftes bort av polisen när jag protesterade mot en ny motorväg. Jag skulle nu flygas upp till ett gods med helikopter. Det går snabbt att anpassa sig. Och den som trivdes bäst i helikoptern var såklart Lady. Det här var det hon hade längtat efter. Det känns så länge sedan nu.
Hur tror ni vi kommer bli tackade då?
Det är en plats i styrelsen.
Nej, jag vill inte sitta i någon styrelse.
Ja, nu tänkte jag mest på Mac.
Jaha.
Men vad tror du? Ja, kanske.
Helikoptern cirklade över godset. Där låg den slottsliknande byggnaden mitt ute i ödemarken. Bara mossar och ett stort skogsparti.
Hej, välkomna.
Hej.
Douglas Duff.
Hej.
Hej.
Mac.
Hej, vad fantastiskt att vara här, Lady. Trevligt.
Goran Bankovic. Säg Banko.
Come on. Have a look around. Drinks are at 7. Därefter middag. Dress code. Smoking.
Ja, jag har ju ingen smoking med mig.
Ja, du får låna en smoking. Okay. How about you, Banko?
Gärna.
Come on, I'll show you to your rooms.
Herregud. Jag kände mig som kungen av Viridis Nano när jag kom in på vårt rum. Komplett med himmelsäng och gamla rustningar.
Du har sett den här metallsnubben här borta.
Det här då?
Va? Oh, my lord, are you trying to seduce me?
I am.
Du, om det här är hans slott, kan du tänka dig vad din belöning kommer bli?
Jag måste berätta en grej.
Jaha.
Igår, när jag och Banko gick hem, så såg vi 3 kvinnor.
Som alltså, ni gick vidare med, eller?
Nej. Nej, alltså de stod nere i strömmen, nere i vattnet och...
Va?
Jo. Och så sa de någonting till mig om Viridis Nano. Så länge natt är natt och dag är dag så ligger vägen öppen för dig.
Hur fulla var du och Banko egentligen?
Vi var nog skitfulla.
Ja, jo, ja. Det märks.
Ja. Skitsamma.
Ja.
Men du,
Vägen till dig kanske ligger öppen.
Du är en tönt.
Mm. Yes, my lady.
Ja, jo, det gör det, men då.
Och sen var det dags för drink och middag. Eller bankett kanske det heter. Vi var ju på ett slott. Men det fanns ett och annat som kunde avslöja att jag och Banco var ett par askungar.
Alltså, att folk går runt i såna här kläder.
Det är hemskt, mina byxor skär in i röven.
Men klaga inte, ni är skitsnygga, båda två. Kom nu, mot den här drinken.
Du är också jättefin.
Ja, tack, tack.
Först var det mingel. Vi bara stod där och tittade på näringslivstopparna och ex-politikerna och styrelseproffsen. Lady var den enda kvinnan och omsvärmades omedelbart. Men ingen verkade bry sig om vilka Banco och jag var. Tills jag såg någon som banade sin väg fram mot oss.
Ja, men här har vi då.
Jag kände igen Henry Duncan på hans röda hår. Och den långa rödlätta killen bredvid honom. Och uppenbarligen hans arvtagare. Som två skotska slottsherrar.
Våra tekniksnillen. Ja. Du, fan, inte det här min gamla smoking du har på dig?
Det är det.
Ja, här har vi min son.
Hej.
Malcolm.
Hej. Trevligt.
Och det här är Mac och Lady och vad heter du som?
Goran Bankovic.
Ja, jag är verkligen imponerad av det ni har åstadkommit. Det är... Ja, potentialen är ju helt oändlig. Tack. Som jag ser det.
Tack. Jo, vi har kommit långt. Vi har kommit riktigt långt. Vi snart har vi en möjlighet också att visa.
Fantastiskt. Det. Fantastiskt, ja. Men hörni, har ni hunnit se runt här på Hedbyholm?
Ja, en del förmiddagen. Mm.
Mm. Hedbyholm är ju lite unikt på det sättet att det har funnits i vår familjs ägor sedan 1700-talet.
Ja, otroligt. Mm.
Men ni kanske inte har missat väggarna heller. Det är original av Zorn och Dardel.
Dardel, och jag och Mac, vi älskar Dardel.
Ja. Gör ni?
Jo, den här tekniken. Vi kommer att kunna lansera snart. Mycket snart.
Ja, Mac, jag har några egna idéer faktiskt.
Mac och jag älskar Dardel. Bara en dag tidigare hade jag känt mig generad. Men nu tyckte jag att det inte var mer än rätt.
Ja, pojkar, pojkar, ni har hela kvällen på er. Malcolm, kom med här.
Okej, pappa. Ja, vi ses.
Mok. Mok. Vi är flera år till betaversionen kan vara ute på marknaden.
Banco,
du banco. Vet du?
Banco. Mm? Inte nu, okej.
Okay. Ja, vi har samlats här idag för att tacka Macbeth för hans enastående insatser för Viridis Nano. Och som tack för ditt hårda arbete så vill vi ge dig en bonus på 50 000 kronor. Ett hipp hipp hurra för mig. Han lever. Hipp hipp.
Hurra, hurra, hurra!
50 000. Först trodde jag att han hade sagt fel. Menade han 500 000. När det borde ha varit 5 miljoner. Men nej, ett sånt misstag gör man inte. 50 papp. För vårt avgörande genombrott. Men Duncan såg nöjd ut.
Kom igen.
Jag är så chockad. Det här är... Jag har ägnat 7 år av mitt liv på att få den här tekniken att fungera. Och offrat hela mitt privatliv.
Mac, ska du inte...
Ja, precis. Tack.
God middag. Mot kungssalen, allihop.
Ja.
Och Lady som hade trott att jag skulle få en plats i styrelsen. Under middagen satt hon och försökte reparera skadan efter mitt så kallade tal. Själv sa jag inte ett ord, men det märkte ingen. Banco satt snett mitt emot och försökte räkna ut vilka bestick som skulle användas till vad. Vi borde ha varit huvudpersonerna. Jag tror att det var då jag började hata Duncan.
Det satt en mås på en klivarbom och tom i krävan var kräket.
Middagen tog aldrig slut. Det var dessert, det var avec, det var cigarrer.
Jag vill ha silvare måsen ropen och skeppan svarte. Jag vill ha
det. Lady, jag vill härifrån.
Ja, vi går när middagen är klar. Var beredd nu, nu tickar han igen. Så, nu.
Nu. Mac, du nämnde inte mig i talet.
Åh, fuck, förlåt, Banco. Det är klart att jag borde ha gjort det. Förlåt, jag tänkte...
Du, jag går och lägger mig nu.
Banco, förlåt. Banco.
Jag är så jävla bortgjord.
En till. Så.
Ja, tut ut, vänner. Klä er varmt. Nu går vi ut och inleder jaktsäsongen. Lite tidigt i år. Och du
ska med.
50 000, den här jävla klivarbomen. Och allt tutande. Alla var stupfulla. Nu skulle det jagas. Vi hade inga jaktkläder. Kanske kunde vi smita nu, men... Nej, det fanns kläder och vapen och allt i jaktrummet. Och Lady tyckte att vi skulle haka på. Av strategiska skäl.
Vad är det för grått människor som håller på med jakt?
Mark, ta det lite lugnt med spriten nu. Du, nu vänder vi det här. Ta på den här oljerocken.
Ja, är du seriös?
Ja. Det ser jättebra ut. Jag filmas för att se.
Snälla.
Men ställ dig under älghuvudet. Tänk dig inte jaktkläder, det är maktkläder, okej?
Nu kommer de.
Hatten av, pappa.
Ja, det kommer fan inte klokt år. Axeln, den har stigit till över 400%.
Det är helt otroligt. Jag ser verkligen fram emot.
Ja, hatten av för dig, Duncan.
Hoppla, här står ni. Nej, är ni redo att knappa några svin?
Ja, jag vill bara filma Mac i jaktmunderingen här.
Vi hade tänkt att gå och lägga oss.
Jaha, ja. Är du man eller mås?
Jag har ingen licens.
Ja. Ta varsitt gevär här nu och följ med. Lagens långa arm, den sträcker sig inte till Björn, förstår ni?
Allt var fel med den där jakten. Det var väl olagligt också. Fulla idioter med gevär mitt i den mörka skogen.
Jag borde vara Duncan, eller hur?
Ja, exakt. Men din tid kommer, sådana som han är snart utdöda.
Jag hoppas det.
Vi hade kommit bort från de andra. Lika bra det, tänkte jag. Jag passade inte in i den där världen. Och så hamnade vi där. Framför ravinen.
Fan!
Akta, gå bort från kanten. Vad var det?
Vadå?
Hallå, mina vänner.
Gud, vad du skräms.
Det här är min favoritplats här högst uppe på klippan. Med milsvid utsikt överallt. Där i söder ser ni forsen som ska försörja Viridisnanos batterifabrik.
Jag tycker att jag förtjänar jobbet som teknikchef.
Jaha, ja. Spännande. Mycket vill visst ha mer.
Men Max nanorobotar är ju värda massor för dig och bolaget.
Mac, du räknar på alla år som du har jobbat hos mig utan resultat. Där någonstans, där har du siffran som jag egentligen har gett dig. Är du med?
Jag har en skitlön.
Jo, men det är för att det är ett skitjobb.
Som är värt miljarder, ja.
Det finns miljarder labbrotter som du. Vad är det du inte fattar, Mac?
I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
En sekund. En handling. Där stod jag. Skyldig.
Men gud.
Mac, vad gjorde du?
Jag vet inte.
Vi måste härifrån.
Han är död. Vi måste ju ringa honom. Vi måste berätta att han ligger där.
Nej. Spring.
Så var det alltså. Exit the king. Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att blod kräver blod.
Du har lyssnat på Macbeth. En nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Matilda von Essen och Axel Winqvist. Regi, Matilda von Essen. I rollerna, Otto Hargne, Elektra Hallman, Hamadi Kemiri, Steven Rappaport, Claes Ljungmark, Lukas Kryger och som häxorna, Mira Eklund, Rebecca Tjeja och Fiona Fitzpatrick. Musik, Little Dragon. Det här var en produktion från Sveriges Radio Drama.
Det här var första delen av 3 av Macbeth. Och nästa avsnitt hör du samma tid nästa vecka här i P1. Nu har det blivit dags för ett minnesprogram.
Sveriges Radio fyller 100 och det gör även Radioteatern. Och i en rad små ljudande nedslag ska vi fira det. Först ut Ingmar Bergman som regisserade 40 föreställningar här.
Jag vet inte årtalet, men det var alltså på 20-talet. Och jag fick i present så fick jag en liten radioapparat som var rund. Och så med en kristall, det var en kristallmottagare och så en sladd och så ett par lurar. Det var ju en fantastisk present. Och då var det mycket teater.
Hur hade du det på sjukhuset? Sitt ner och berätta.
Det vill jag inte minnas. Jag vet inte om det var något sjukhus för övrigt. Men medan jag låg där så var det som jag såg i en panorama. Hela mitt förflutna liv rullas upp. Från barndomen, genom ungdomen och ända fram. Och när det var slut på rullen så började det om igen.
Man jugglade sig hela dagen åt att man skulle få gå till sängs tidigt då. Och så ställa in den där lilla kristallen. Och så ta på sig hörlurarna. Sen minns jag att det skulle gå någonting som heter till Damaskus. Och jag tänkte det att jag visste ju inte någonting om till Damaskus. Jag visste väl inte någonting egentligen om Strindberg. Jo, jag hade nog börjat svärma en del för Strindberg då. Men till Damaskus hade jag nog inte givit mig på ännu. Men jag minns att det gjorde ett sånt där massivt emotionellt intryck på mig. Jag kunde inte sova på natten.
Min son, du har lämnat Jerusalem och du är på väg till Damaskus. Gå dit.
Och lite härligt var det med det där med de där lurarna. För de utestängde ju omvärlden.
Har du märkt att innan solen går upp så ryser det i människan? Är vi mörkret barn eftersom vi skälver för ljuset?
Ljud, själva ljudet, själva rösterna, spänningarna, atmosfären, musiken, allt det. Det hade någon oerhört speciell suggestion.
På natt följer dag. I mörkret endast kan ljus lysa.
Bergman började och slutade med Strindberg, från Till Damaskus i Kristallmottagaren till att han 74 år senare, år 2003, regisserade sin sista föreställning, Pelikanen, med inslag av Dödens ö.
Månen på dagen ger inte ett månsken, men midnattssolen ger solsken mitt i natten.
Och vart går färden?
Till Damaskus.
Damaskus? Kom då, så går vi.
Det här var ett utdrag ur en intervju med Ingmar Bergman gjord 2003 av Magnus Florin. Mer hittar du i podden Dramaklassiker i appen Sveriges Radio Play. Nu dags för det sista avsnittet av Den gömda koden för den här säsongen, som handlar om fysikers försök att hitta svar på universums största gåtor.
The God equation. An equation no more than one inch long, perhaps, that would allow us to, quote, read the mind of God.
Det här är Den gömda koden. Jag heter Roger Dackegård och vi hör den berömda fysikern Michio Kaku, som är författare till boken The God Equation, prata om att det kan finnas en enda ekvation som kan beskriva allt i universum. Från de minsta partiklarna till de största galaxerna. Vi pratar om sökandet efter en teori för allt. Det är en dröm som har drivit fysiker och filosofer i århundraden.
Ja, jag tror egentligen att en urgammal tanke går tillbaka till Platon till exempel. Att det fanns en slags matematiska principer som gärna skulle vara vackra och relativt enkla, som bestämde helheten och till och med detaljen.
Bengt Gustafsson är professor emeritus i astronomi och han skiner verkligen upp när han tänker på att det skulle kunna existera en teori som kan förklara allt.
Tänk om det finns en sån här teori. Ja, men det skulle vara vackert, vara grandios nästan. Att stå där framför denna teori som beskriver allting. En enda enkel teori. Och det vore snyggt med en sån, visst alltså.
Om vi skulle kunna hitta en teori för allt, så skulle det vara som att äga nyckeln som öppnar dörren till universums innersta hemligheter, som den teoretiska fysikern Brian Greene beskriver det som.
The possibility of identifying the true fundamental ingredients of matter and the true fundamental ingredients of the forces that govern how matter behaves. I mean, this idea is so compelling that you might have in your hand the key to the cosmos.
Universum är fullt av gåtor, och en teori för allt skulle kunna ge svar på frågor som hur kvantmekaniken och den allmänna relativitetsteorin kan förenas, om universums ursprung, struktur och framtid. Och den berömda fysikern Albert Einstein trodde att det var möjligt att hitta en enda kort ekvation som skulle kunna svara på de här stora frågorna. Hur skulle det kunna vara möjligt att beskriva hela universum med en enda ekvation?
Fysiker generellt, vi har ju haft under lång tid en sorts arbetsmetod som går ut på att förenkla och liksom konsolidera våra teorier så att vi med enklare och enklare ekvationer kan beskriva mer och mer.
Sara Strandberg, som är professor i fysik, säger att man kan ta hjälp av matematiska symboler för att beskriva något oerhört komplicerat, som en teori för allt.
Det man strävar efter är väl kanske inte att få en ekvation. Ja, det är klart att om man skulle lyckas med det så skulle väl alla vara glada, men det tror jag inte att man kommer klara av. Men det man vill är ju att samma typ av matematiska uttryck ska kunna beskriva alla fenomen vi ser. Alla krafter till exempel, alla fundamentala naturkrafter med samma matematiska ramverk eller samma typer av ekvationer och så. I matematiken kan man ju alltid uppfinna nya symboler som representerar en massa andra komplicerade symboler. Så man kan ju alltid göra saker enklare genom att dölja svåra saker i liksom, symboler.
Men vad skulle egentligen hända mer konkret om fysikerna plötsligt skulle kunna presentera en sån här teori? Vad skulle det betyda för oss människor och våra samhällen? En djupare förståelse av universums fundamentala lagar skulle kunna leda till nya teknologiska genombrott, enligt fysikern Michio Kaku. Det skulle kunna möjliggöra utvecklingen av nya energikällor, nya material och nya metoder för att manipulera materia och energi. Men det skulle också kunna innebära att vi står inför helt nya filosofiska frågeställningar. Strängteorin anses vara en av de mest lovande kandidaterna till att vara en teori för allt. Om den skulle visa sig vara korrekt så förutsäger teorins matematik att det finns andra universum än det vi lever i. Och att det finns fler dimensioner än de vi kan se och uppleva. Det strängteorin säger strider mot vår intuitiva uppfattning om hur verkligheten ser ut. Så det skulle bli en ny stor filosofisk utmaning för oss, säger Richard David, professor i vetenskapsfilosofi.
In a theory as abstract as string theory, none of those intuitive concepts apply anymore. So it becomes very difficult to understand what that theory really tells us about the world beyond a very abstract mathematical scheme. And that also ends up being a philosophical question. What do we do with such a theory? How do we understand even if the theory is true, what does it mean about the world?
Även om strängteorin skulle visa sig vara en teori för allt, så är verkligheten som den beskriver så absurd att det blir svårt att förstå hur vi ska ta till oss det som teorin beskriver, säger Richard David. Men risken för att vi ska behöva tampas med det problemet relativt snart är ytterst minimal. Fysikern och Nobelprisvinnaren David Gross, som arbetar med strängteorin, jämför sin forskning med att klättra upp för ett berg. I början av klättringen så är bergstoppen tydligt synlig, men ju närmare upp för berget man kommer, desto mindre tydlig blir toppen. Och det känns som att det är omöjligt att nå ända fram.
Det är frågan om när teorin om allting inte är en slags vision i huvudet på vissa fysiker, men som inte egentligen har några rimliga förutsättningar att lyckas.
Det kanske inte bara är en otroligt svår uppgift. Det kanske inte ens finns en teori för allt. Det finns två skolor inom fysiken, säger Bengt Gustafsson, där några fysiker tror att matematiken är en del av naturen. Och andra tror att matematiken är någonting som vi människor uppfunnit. Det är en uppdelning som går ända tillbaka till Platon och Aristoteles, som hade olika filosofiska idéer om hur man vinner kunskap om världen.
Den platonska skolan skulle jag vilja kalla den som säger att matematiken är en struktur i verkligheten. Och den är enkel och vacker. Och det gäller att hitta den strukturen. Det är då en skola. Den andra säger att vi har experiment, vi har erfarenheter. Vi måste samla dem på ett praktiskt sätt. Och det gör vi med den människogjorda matematiken. Så teorin blir ett redskap för oss att samla våra intryck.
Det finns en risk, åtminstone i det mera populärvetenskapligt hållna.
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ser sig inte som någon från den platonska skolan och säger att det som de matematiska modellerna beskriver inte nödvändigtvis är detsamma som att det finns på riktigt.
Man blir så fascinerad av just den matematikens möjligheter och de här idéerna då som är så väsensskilda från den vanliga världen, att man blir så tilltalad av det här att man gärna liksom rusar iväg och vill liksom vara en del utav någonting som är så mystiskt och fantastiskt på något sätt, att man glömmer bort att skilja mellan modell och verklighet.
Så hur ska man någonsin kunna hitta teorin för allt
om den nu finns. Skulle Platon och Aristoteles ha levt idag så skulle de vara helt oeniga om hur man ska närma sig sökandet efter en sån teori. Platon skulle sannolikt hävda att om matematiken kan beskriva teorin på ett logiskt sätt så existerar den. Det behövs inga empiriska bevis. Aristoteles skulle troligen vara skeptisk till att det ens existerar en teori för allt och argumentera för att vetenskapen bör fokusera sin verksamhet på observation och empirisk undersökning.
Sen tror jag att det finns argument för det ena och det andra. Och att det inte är så enkelt, utan det är en slags växelspel mellan de här två traditionerna. Och det hör till, tror jag, det riktigt viktiga i fysiken. Att den har lyckats upprätthålla dessa två traditioner på en gång. Och i spänningsfältet mellan dem får man mycket ny fysik.
Förhoppningsvis kan det i spänningen mellan de här två idériktningarna i framtiden uppstå ett svar på om det finns en teori för allt. Jag heter Roger Dackegård, tekniker är Christer Orreteg och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Här är Ekot kvart i fem. Fortsatta protester i Turkiet. Över 1600 döda i jordskalvet i Myanmar enligt militärregimen. Spelarförsäljningar för uppåt 1 miljard i fotbollsallsvenskan. Och i natt är det dags. Ja, något är på gång, för i natt så flyttar vi fram klockan en timme. I kvart i fem-studion, Katarina Bojve. I Istanbul i Turkiet så har demonstranter åter samlats för att protestera mot fängslandet av stadens borgmästare Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu ses ju som president Erdogans främste utmanare. Och sen han greps den 19 mars så har det varit dagliga protester. Med oss nu vår korrespondent Samar Hadros som är på plats. Samar, vad kan du berätta om dagens protester?
Ja, det hölls olika gatuprotester och demonstrationer, men den största ägde rum i ett öppet område i Maltepe-distriktet i Istanbul. Där samlades demonstranterna, drönarbilderna visar ett hav av människor som viftar med turkiska flaggor, med oppositionspartiets CHP:s flaggor. Och enligt CHP:s ledare så ska 2,2 miljoner människor ha samlats i Maltepe, och den här siffran har inte verifierats av oberoende part. İmamoğlu's familj var där, kom upp på scen där hans fru Deleke İmamoğlu höll ett tal. Vi kan höra hur det lät.
Mücadeleye devam! Mücadeleye devam! Ve tabii ekranla birlikte haksızlık ve hukuksuzluğa uğrayan tüm ekip arkadaşları ve aileleri de bu bayram sevincini eksik yaşayacak.
Ha, sa hon.
Ja, Delek İmam. Ja, hon sa bland annat att det här är bara början. Vi kommer att fortsätta kämpa och kämpa. Och så uttryckte hon hur ledsen hon är att både İmamoğlu och många andra som blev gripna i samband med hans gripande inte kommer att få fira Eid eller Bayram, som kommer att den muslimska högtiden som inleds antingen imorgon eller på måndag.
Myndigheterna har ju också slagit till mot många journalister, bland annat svenska Joakim Medin.
Ja, det stämmer. Sen de här demonstrationerna mot İmamoğlu's gripande bröt ut för 10 dagar sedan så har över 11 journalister frihetsberövats. 3 av dem har frisläppts under veckan och de flesta är turkiska journalister. Men vi har sett att även utländska journalister har frihetsberövats, som BBC:s korrespondent Mark Lowen som blev deporterad från landet. Och precis som du sa, den svenska journalisten Joakim Medin som sen torsdag sitter sitter frihetsberövad av turkiska myndigheter, anklagad för att ha förelämpat president Erdogan och för att ha kopplingar till en terrororganisation. Och det här är anklagelser som jag med din chef på Dagens ETC har tillbakavisat och kallat för falska.
Och vi ska säga det, tack så mycket till vår korrespondent Samar Hadros, att Joakim Medin har idag fått träffat ett juridiskt ombud. Det säger alltså hans chefredaktören för Dagens ETC som Joakim Medin jobbade för. Idag har hjälpsändningar från utlandet börjat nå jordbävningsdrabbade Myanmar. Senaste uppgiften från militärregimen i landet är att 1600 har dödats och minst 2000 har skadats. I Bangkok i Thailand så har räddningsarbetet fortsatt vid det höghusbygge som rasade till följd av skalvet.
Räddningshundar söker bland betongblocken med utstickande armeringsjärn efter vittring på människor som fortfarande kan vara vid liv i rasmassorna. Den drabbade platsen ligger intill en populär helgmarknad i Bangkok och förbipasserande nyfikna turister stannar upp och fotograferar förödelsen. Det var en kontorsbyggnad med 30 våningar som höll på att uppföras när den kollapsade. Den byggdes av ett thailändsk-kinesiskt samriskföretag och var tänkt att inhysa Thailands motsvarighet till Riksrevisionen. I övrigt har Bangkok-livet återgått till något som liknar det normala. Stadens tunnel- och höghöjdsbanor stängdes av efter skalvet men kör nu som vanligt igen. Jordskalvet med epicentrum i Myanmar kändes även i Yunnan-provinsen i Kina. Enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua skadades över 800 hus i staden Reili som gränsar till Myanmar, men inga personskador har ännu rapporterats därifrån. Allra hårdast drabbat är Myanmar och där har nu utländsk hjälp börjat komma in. Idag landade ett flyg från Indien med bland annat tält, sovsäckar, mat, hygienartiklar och mediciner. Även Kina och Ryssland, två av militärjuntans viktigaste allierade, har skickat olika typer av hjälp. EU meddelade igår att man ger 2,5 miljoner euro i nödhjälp till jordbävningskatastrofen, vilket för EUs totala humanitära stöd för Myanmar till 35 miljoner euro i år. Biståndsmyndigheten Sida har sagt att Sveriges befintliga humanitära stöd till Myanmar om 158 miljoner kronor nu kan styras om för att möta de akuta behoven efter jordbävningen. Axel Kronholm, Bangkok.
I Myanmar så pågår ju strider mellan militärjuntan och väpnade grupper. Armin, han är 19 år och gerillasoldat i Tang National Liberation Army. Och han berättar att han är stationerad i nordöstra delen av landet som inte drabbats lika hårt av jordbävningen.
My mom called me this afternoon and told me that our five-story building has collapsed to the ground.
Igår ringde hans mamma från Mandalay och berättade att det femvåningshus de bor i har kollapsat.
Four people died from the impact.
Fyra personer dog.
One of them trying to save his paralyzed father ran upstairs.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken han eller släktingen överlevde.
My mom barely escaped from her dad and is crying on the street after witnessing just three, four people die in front of her.
Armins mamma klarade sig, men är skärrad efter att bevittnat fyra människors död.
I'm feeling so devastated.
Den humanitära situationen är kritisk. Många har förlorat sina hem och sina familjemedlemmar.
The rescue operations are ongoing, but the survivors, they need food, water and medical supplies.
Räddningsinsatser pågår, men resurserna är begränsade. Det är brist på mat, vatten och medicin.
Reporter var Fabian Sigurd. Hundratusentals privatanställda föräldrar har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Något som innebär att deras barn riskerar att gå miste om flera miljoner ifall föräldern dör i förtid. Bland privatanställda tjänstemän är det över 6 av 10 som inte gjort något aktivt val för tjänstepensionen. Och bland privatanställda arbetare så är det ännu fler, 7 av 10. Polisen gjorde rekordmånga hembesök hos landets vapenägare i fjol för att se så att jaktvapen förvaras rätt. Nils-Olof Gerdin är chef för vapengruppen i Region Nord.
Det är bra att kontrollera framförallt så att inte vapnen hamnar i orätta händer. Det sprider sig också bland jägare, sportskyttar och vapeninnehavare att vi gör det här, och det är jättebra.
Sedan 2010 har polisen gjort vapenkontroller hemma hos folk. Men de senaste åren har man satsat och gjort rekordmånga. I fjol över 1600. Man kollar så att det finns ett vapenskåp som uppfyller kraven och att vapnen stämmer överens med licensen. Ett hembesök som tar 10 minuter. Trots att vapenägaren får ett brev minst 14 dagar i förväg så hittar de ofta brister, menar Nils-Olof Gerdin. Och då omhändertar polisen vapnena.
Ja, relativt ofta. Det kan vara någon då som har ett äldre vapen som man har ärvt eller man har haft sedan i många år. Och det är många som också hör av sig innan och säger det. Hörru, min förvaring är ingen vidare, utan jag har den här gamla bössan från farfar och då vill jag skrota det istället. Och det är ju naturligtvis helt okej.
Kalle Franklin på Jägareförbundet i Västerbotten är positiv till polisens nya kontroller.
Det skapar ju legitimitet till jägarkåren då. Och jag är ju helt övertygad om att 100% av jägarna sköter sig och har sina vapen förvarade på ett sätt.
Reporter var Henrik Brandt, P4 Västerbotten. I Göteborg greps en person under 18 år efter skjutningen i natt. Personen greps bara en halvtimme efter skottlossningen. En 20-årig man hittades skottskadad i ett bostadsområde i området Flatås. Han fördes till sjukhus med allvarliga skador, men tillståndet ska vara stabilt. Den gripna tonårspojken misstänks för mordförsök. Minst 100 000 ryska soldater har stupat i landets pågående invasionskrig i Ukraina, enligt en kartläggning från ryska Mediasona och brittiska BBC. Myndigheterna i Ryssland har konsekvent mörklagt eller underdrivit dödstalet, och det är sannolikt väsentligt högre. Men de som räknas in i mediernas kartläggning har letts i bevis genom öppna källuppgifter, till exempel lokala medierapporter och gravplatsbesök. Allt färre svenskar bokar resor till USA, rapporterar TT. Svenska resebranschföreningen uppger att de sett en stor minskning i antalet bokningar, men även att allt fler bokat av planerade resor till USA. Anledningen, tror branschföreningen, är det politiska klimatet i landet och många av president Trumps uppmärksammade utspel sedan han tillträdde. Även flera resebyråer som TT varit i kontakt med uppger att intresset för att välja USA som resmål har minskat. Den fotbollsallsvenska spelarmarknaden har nått miljardsträcket då landets klubbar har gjort många stora spelarförsäljningar den senaste tiden. Svante Samuelsson, sportchef på Svensk Elitfotboll, säger att transfermarknaden växer snabbt och blir en större del av ligans ekonomi.
Vi låg still i ganska många år där vi låg och sålde för ungefär 300 miljoner om året från allsvenskan. Sen under 22-23 så gick vi upp på nivå på 600 miljoner om året. Och under 24 så pekar allting på att vi har passerat en bit förbi 1 miljard under 2024 då.
Bassomana Touré, Sebastian Anasi och Lukas Bergvall. Det är tre spelare som har sålts för över 100 miljoner kronor från allsvenska lag det senaste året. 2024 var ett rekordår där allt tyder på att man landade runt miljardstrecket, motsvarande ungefär 30% av ligans totala inkomster. Vissa klubbar har större exponering mot transfermarknaden än andra. Exempelvis stod transferintäkterna för 55% av Brommapojkarnas ekonomi förra året. Och utvecklingen har gått i en rasande takt för dem, enligt klubbdirektör Peter Kleve.
De sista 8 åren i alla fall så har transferintäkter på här sidan gjort att det finns en helt annan ekonomi. Och för en klubb som Brommapojkarna, som inte kanske har så mycket support eller sponsorer, så har det blivit en helt annan miljö att driva klubben i.
Svante Samuelsson säger att omvärldsläget med svajig ekonomi än så länge inte har påverkat transfermarknaden, men tror att det kan komma.
Det är väl ändå sannolikt någonstans att det kommer att ha en koppling till den övriga världsekonomin. Men än så länge har vi inte sett några reaktioner.
Reporter Hampus Zetterqvist, och idag så är det ju fotbollsallsvenskans premiär med många matcher. Radiosporten sänder ju i kanalen P4, vår systerkanal. Det är dags att ställa om klockan i natt, en timme framåt till sommartid igen. Och för en del så är den här omställningen jobbig.
Sover heller längre, såklart.
Jakob Almarsatt i Västerås är en av dem som gärna hade sluppit ställa om klockan till sommartid.
Det är ju förvirrande. Man kan ju bara ha en tid under hela året istället för att byta.
Natten mellan lördagen den 29 mars och söndagen den 30 mars är det dags att ställa fram klockan en timme igen till sommartid. Vi förlorar en timme sömn och det blir mörkare på morgnarna. Och just ändringen till sommartid är jobbig för många, enligt Christian Benedikt, som är en av Sveriges ledande experter på sömnforskning.
Man kanske sover lite sämre och är mer nedstämd. Och det finns faktiskt också forskning som har sett att risken för allvarliga trafikolyckor är högre. Och risken att få en hjärtinfarkt kan också öka. Så det finns en samhällspåverkan och jag skulle säga en negativ påverkan.
Om man nu mår dåligt av tidsomställningen, vad kan man göra för att må bättre?
Vistas utomhus. Försök att gå upp under morgonen och exponera dig till dagsljus. Promenera till exempel till jobbet eller skolan. Var fysiskt aktivt under dagen. Allt sådana saker hjälper till att synka sig snabbare med den nya tiden.
Reporter Nina König, P4 Västmanland. Och så vädret som inte är så somrigt. Imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland samt i ostligaste Svealand dock mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller snö. Producent för den här sändningen var Louise Haag.
P1, Sveriges Radio.
Det är lördag eftermiddag och klockan har blivit 17. Och medan det storpolitiska skeendet pågår kring Kanada och Grönland så fortsätter livet för den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Två av dess tongivande författare har Marie Lundström mött i veckans bokprogram.
Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio. Vi är i ett konferensrum i Folkets hus i Umeå. Utanför pågår Littfest, den årliga litteraturfestivalen i stan. Det är liv, publik, full rörelse i byggnaden. I Folkets hus tycks alla mötesrum döpta efter gudar och djur i den nordiska mytologin. Vi står i ett rum tänkt för ett stort möte. Det är lätt att föreställa sig hur folk halvsomnar här inne medan någon mal längst fram. Vi sätter oss vid ena änden. Min gäst tar plats och jag sträcker fram mikrofonen.
My name is Josephine Bacon and my book called Wish means somewhere.
Josephine Bacon. Hon är född 1947 och inbjuden till Littfest med sin diktsamling Weesh någonstans. En ny bok där vi på ena sidan av bokens uppslag läser dikterna på svenska i översättning av Johan Sandberg McQueen. På andra sidan står dikterna på det språk de är skrivna på, Innu Aimun, hennes modersmål, det språk Josephine Bacon talade som barn, som en del av ursprungsbefolkningen i Quebec, innufolket. Man vet inte hur många som idag fortfarande behärskar språket Innu Aimun. Fler och fler lär sina barn franska rakt av och hoppar över det språk som hör till landskapet och tillvaron på vidderna i stora delar av Quebec och längs Kanadas östkust.
Weesh, notamet, nidnadendadan. Abudzada hun steden debian. Namechnam, pagadagan nagadu. Wabet, nagagudwisnein. Naganadden, tisnoastagana. Weesh, notamet, Oui, c'est parce que jag är si. Jag dör.
Någonstans i Nutjimit är jag hemmastad utan adress. Gatan jag bor på är flyttleden där vi burit våra båtar över land. Imorgon ska jag följa floden uppströms på jakt efter de ledmarkeringar jag en gång försiktigt lämnat efter mig. Någonstans i Nutjimit, någonstans i jordens storslagenhet.
Bravo.
Någonstans i Nutjimit är jag hemmastad utan adress, står det i dikten. Vad är Nutjimit?
Nutjimit, it's I don't know how to explain it, but Nutjimit is kind of our motherland.
Nutjimit är vårt modersland, markerna vi jagat på och bebott, skogarna och floderna.
We need Nutjimit to be alive. Everything is in Nutjimit, our dreams, our hopes.
Nutjimit är en fysisk plats. Våra marker är över 10 000 år, men också en andlig, en plats vi bär med oss. Efter att den förstörts för oss och tagits ifrån oss, finns den kvar inuti, säger Josephine Bacon.
I was born in Nutjimit, but 5 years old I had to go to a residential school because the government decide that, and I stayed there 5 to 19 years old.
Oh, that's a long time.
Yeah, but I learned how to write and how to read.
Jag föddes i Nutjimit, säger hon. Men när jag var 5 sattes jag i residential school, en internatskola obligatorisk för barn från ursprungsbefolkningen. Den första skolan i sitt slag i Quebec, då 1952.
We came from everywhere. We came from Pouachipi, Don Mejipo, Matmeko, Snotokwan, Eguantit, Wahat, Pesamit. The kids came from all over the shore of Quebec.
Vi barn kom från helt olika delar av Quebec. Många reste långt och vi bodde alla på skolan från september till juni. Lärarna kunde bara prata franska. Vi fick inte prata inuaimun i klassrummen, bara utanför. Först kunde vi inte ett ord franska. Så småningom lärde vi oss. Och i den skolan gick jag från att jag var 5 till att jag fyllde 19. Berättar Josephine Bacon.
In Nutjimit I can see far, far, far away. In a residential school I saw the mur.
I Nutjimit kunde jag vandra fritt och se berg, sjöar, floder, vidder. Se långt, långt bort. I skolan satt jag ner hela dagen. Satt ner och tittade in i en vägg. Idag bor jag i en stad. Jag bor i Montreal. Ibland promenerar jag till en park. När jag blundar förflyttas jag till Nutjimit.
Sometimes I go to the park and I close my eyes and then I can go back to Nutjimit. Even if I hear an ambulance, fire car and a police. Just close my eyes and I can go back where I belong.
Spelar ingen roll om ambulanser far förbi, poliser och brandbilar rycker ut. Jag bara blundar och så är jag i Nutjimit där jag hör hemma. Säger Josephine Bacon, som kom att bli en av de sista nomaderna längs en av flyttlederna för innefolket. De som på 1970-talet tvångsförflyttades till reservat när ett statligt vattenkraftsprojekt ödelade jaktmarker och heliga begravningsfält. Josephine Bacons föräldrar hade då levt som nomader och jägare. Det var ingen, säger hon, som ville flytta in i reservatlivet där man bara skulle gå till snabbköpet och handla mat.
But we had to decide for us. So that's what happened. But you know, when you talk to elders, even if they stay in the reservation, they still, their mind still at Nojmet. Yeah. They're free in their head, in their memory and souvenir.
Vi tvingades att flytta dit. Men våra sinnen kan ingen spärra in. Särskilt de äldre med minnen från Nordsmitt är på något vis kvar i markerna de lämnat, säger Josephine Bacon. En del av skolorna som barnen sändes till var hårda, berättar hon, med lärare som var stränga. Och det finns barn som omkommit i vissa av de här skolorna. Men min skola var faktiskt okej. Lärarna var visserligen tysta. De pratade inte med oss tills vi kunde svara på franska. Men de förstod inte vad vi sa heller. Kanske var de lite rädda för oss därför. Och sakta, sakta lärde vi oss franska. Jag blev den första i min släkt att gå i skolan. Jag lärde mig att sitta inomhus